Då vill jag hälsa dig välkommen tillbaka till Bibeltimman. Jag som har Bibeltimman, jag heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Jätteroligt att du vill komma in på den här podden, lyssna till undervisningen. Vi har precis börjat att läsa i första Petrusbrevet och det här är det tredje avsnittet. Idag så ska vi läsa verserna 3 till och med 5 i det första kapitlet. Ha gärna Bibeln framme så kan du följa med i det vi läser. Och det är ju det som är så bra med de här inspelningarna, att det finns en pausknapp. Så när du tycker att jag pratar för fort och går lite, liksom, läser bibelställena lite för snabbt så du inte hinner med, så har du möjlighet att trycka på den där pausknappen och leta upp bibelstället. Läser från första Petrus kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Välsignad, ja. Det är ju ett ord som vi använder i uttryck som att vara välsignad och att välsigna andra. Bibeln använder ju ordet mycket frekvent. Och redan i första kapitlet i samband med skapelsen så välsignar ju Gud det han har skapat. Och människan står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Och så står det. Och Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er, och så vidare. Så att om vi har blivit välsignade så betyder det att vi har fått del av någonting som har berikat oss, tillfört oss. Och när vi välsignar varandra så önskar vi ju varandra gott. Och framförallt så önskar vi ju varandra Guds goda. Och att välsigna, det står ju i direkt motsatsförhållande och i skarp kontrast till att förbanna. Vi är kallade att välsigna varandra, inte förbanna. Men om vi då ska titta på vår text så står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Här handlar det inte om Guds välsignelse av människor eller hur vi välsignar varandra. Utan här handlar det istället om att människan förklarar Gud välsignad. Med tanke på vad jag har sagt så är det ju faktiskt så att till Gud kan ingenting tillföras. Han är fullkomlig. Så i det här fallet och i det här texten så betyder det ju mer att tala väl om, att berömma, att förhärliga, att lovprisa, att lovsjunga Gud med välsignande och berömmande ord. Det är ju Gud som är föremål för lovsången. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så Gud blir prisad som Jesu Kristi Gud och Fader. Alltså den Gud som Petrus välsignar identifieras utifrån vem Jesus är. Så Petrus, han lovprisar Gud med blicken fäst på Jesus. Därför att det är genom Jesus som du och jag har möjlighet att lära känna Gud. Så lovsången till Fadern går igenom Jesus. Kan man tänka, vad är då ämnet för lovsången och berömmet? Jo, vi välsignar Gud för hans frälsning. Frälsningen, det är ju alltid ett ämne för lovsång i de troendes liv. Och just det här begreppet frälsning, det är ju så stort. Det är ju ett innehållsrikt och det är ett mångfacetterat begrepp. Och när vi ska då beskriva det här så uttrycker vi oss på lite olika sätt. Och jag tror att varje sätt också beskriver ett perspektiv av det som Gud gör i oss. Vi är frälsta, säger vi. Vi har blivit frälsta, vilket betyder att vi har blivit räddade undan fara. Att bli frälst innebär enligt lilla Bibeln, Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad eller inte ska förgås eller inte ska gå under, beroende på lite vilken bibelöversättning du läser, utan ha evigt liv. Alltså vi har blivit räddade undan syndens makt. Och vi har fått del av evigt liv. Och det här är verkligen en anledning att berömma och välsigna Gud. Han har räddat oss. Ibland så uttrycker vi vår frälsning med att säga att vi är Guds barn. Vi är en del av Guds familj. Vi tillhör Guds hushåll. Gud är vår far. Otroligt vilken trygghet det är och vilken anledning till att upphöja honom. Gud är vår far och vi är föremål för hans nåd, för hans omsorg. Och ibland så säger vi att vi är kristna, eller vi har blivit kristna. Vilket ju betyder att vi är, det där ordet det betyder små kristusar. Med uppgift att göra Jesus synlig i världen. Vi är Kristusbrev till den här världen. Vi bär på en Kristuskunskapens väldoft. Vi har blivit anförtrodda ett uppdrag. Men om vi då ska gå till vår text, så är ju frälsningen beskriven med hjälp av uttrycket födda på nytt. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt. Jesu uppståndelse från de döda har någonting att berätta för oss och om vår frälsning och vad den innebär. Vi har blivit födda på nytt. Och på nytt födelsen, den beskrivs som en uppståndelse från de döda. Om vi går till Efesebrevet 2 ska vi läsa några verser där. Efesebrevet 2 och vers 1 säger: också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Lägg märke här till ordet genom. Något har hänt med oss genom våra överträdelser och synder. Vi dog i och genom dem. Men nu har vi gjorts levande, står det. Då kan man tänka, hur har det då gått till? Titta i vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet, känner du igen uttrycket? Han har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Vi dog alltså genom våra överträdelser och synder. Men vi blev levandegjorda. Vi blev födda på nytt genom något annat, nämligen Jesu Kristi uppståndelse. Han har uppväckt oss. Frälsningen innebär att bli uppväckt. Och det är ju därför vi talar om väckelse. Och menar att människor i stora skaror ska komma till tro, bli födda på nytt och komma in i gemenskapen med Gud. Så frälsningen innebär att gå från död till liv. Och det här är en radikal beskrivning av frälsningens innebörd. Det betyder ju att om vi dör en fysisk död utan att ha blivit frälsta, så är vi ju för evigt skilda ifrån Gud. Men Bibeln säger, idag är frälsningens dag. Idag kan vi få får bli levandegjorda. Inte genom vår egen kraft eller styrka, utan att Gud griper in. Och det han har gripit in, han har gett oss Jesus Kristus som har dött för våra synder och våra överträdelser. Han har tagit vår straff, han har besegrat det onda och den onde och han har stått upp. Och därför kan också han göra oss levande igen när vi sätter vår tro till den gärningen som Jesus har utfört för oss på korset. Idag är frälsningens dag. Och vi ska inte, det där ordet idag, det betonar att vi inte ska skjuta upp vårt beslut till imorgon. Eftersom ingen av oss har något löfte om en morgondag. Så Jesu död och hans uppståndelse är ju den direkta orsaken till att vi kan födas på nytt. Att vi kan uppstå från vår död, som ju var ett faktum genom våra överträdelser och synder, till ett nytt liv. Så när Gud ger liv till sin son, när han uppväcker honom från de döda, så gav han samma liv och ger han samma liv till dem som tror på och följer Jesus. Så när Jesus han uppstår från de döda så är ju det här ett bevis på att hans offer är godkänt och accepterat. Och att den har den effekt som förväntas. Det var våra synder och överträdelser han bar. Det var inte hans egna. Utan syndens makt är satt ur spel. Synden har gjorts maktlös. Hade inte Jesus kunnat besegra synden så hade han blivit kvar i graven. För synd och död hör ihop. Men nu uppstod Jesus Kristus ifrån de döda. Han lever av samma kraft som Gud lät verka i Jesus när han uppväckte honom från de döda. Samma kraft är nu verksam i oss och förmår att väcka oss till liv. Den här uppståndelsekraften. Så om man nu som vi har en biblisk världsbild så är ju uppståndelsen den mest avgörande händelsen i historien. Och den ligger ju till grund för vad vi då talar om som på nytt födelse. När vi omvänder oss och när vi tar emot Jesus och släpper in honom i våra liv så går vi från död till liv. Vi blir lösta från syndens och dödens makt. Och i samma stund så uppstår vi en uppståndelse som hans. Det är ju det där som dopet illustrerar så förtjänstfullt. Och med omedelbart verkan så börjar det här eviga livet att börja bearbeta vår vilja och våra tankar och våra känslor. Vad innebär då på nyttfödelsen för oss? Alltså vad kan vi säga? Vad föds vi till? Och i vers 3 så står det att vi föds till ett levande hopp. I vers 4 så står det att vi föds till ett arv. Och i vers 5 så står det att vi föds till frälsning. Jag har ju redan berört det, men vi ska återkomma till det. Kanske främst ur ett lite annat perspektiv. Och de här begreppen, de går ju in i varandra förstås, de överlappar varandra. Hoppet, arvet och frälsningen. Men om vi försöker att bena upp det här lite grann och ta en sak i taget. Så är det så att när vi är födda på nytt så är vi för det första födda till ett levande hopp, står det. Ska vi bara tala lite grann en stund om vårt hopp. Hopp, det har med framtiden att göra. Och vi behöver verkligen påminna varandra om hoppet vi som troende har. Vi har ett hopp i Jesus Kristus. Det enda säkra hopp vi har, det är en evig framtid hos Gud. Alla andra erbjudanden om hopp, de är som vaggsånger som lurar oss att lägga oss ner och somna på minerad mark. Om det verkliga hoppet, om det himmelska hoppet, om vårt framtidshopp, det blir diffust och nästan tynar bort, då kommer det oundvikligen att ersättas av billiga kopior. Men vet du, det där hoppet hoppet som vi är födda på nytt till, det är på riktigt. Det är verkligt. Det är levande. Det är levande för att Jesus lever. Och vårt hopp, det ska bli påtagligt fullbordat när Jesus Kristus kommer tillbaka. Nu är ju det här med hopp, det kan egentligen uppfattas lite missvisande när vi tänker på det som vi många gånger gör det utifrån vår förståelse och vår användning av ordet hopp. Hopp betyder ju inte då i biblisk mening någonting som eventuellt kan ske och i förlängningen också eventuellt kan utebli. Och hopp handlar inte om att ha en hurtig attityd, ungefär som att ja, men det ska du se att det löser sig och så. Utan på grekiska då, som är Nya Testamentets språk som grundtexten är skriven på, så är ju ordet hopp, det är det grekiska ordet elpis. Och vet du, det betyder förväntan på någonting som helt säkert ska inträffa. Och elpis är i sin tur närbesläktat med ordet pistis, som ju betyder tro. Tro och hopp, det hänger intimt samman. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. Vi hoppas inte på någonting som eventuellt kan hända eller eventuellt kan utebli, utan vårt hopp, det är en förväntan på någonting säkert. Det är ett övernaturligt hopp som inte påverkas av vare sig dina eller mina känslor eller våra upplevelser, utan det är någonting bergfast. Det är någonting som kommer att ske i framtiden. Därför står det så här i Romarbrevet 4:18 om Abraham, att där allt hopp var ute, så trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Abraham, han hoppades där allt hopp var ute. Det låter ju i våra öron helt orimligt. Men du vet att när allt mänskligt hopp var ute, så levde ändå hoppet från Gud i honom. Det bibliska hoppet, det är bergfast. Det är någonting som du kan sätta ankare i, för det sviktar inte. I vers 4 så läser vi att vi är födda till ett arv. Ett arv som är förvarat åt oss i himlen. Det vet vi med arv, att det är ju någonting som man har rätt till. Det är någonting som man äger, fast det då ännu inte har fallit ut. Och det här arvet är tydligen så svårbeskrivet så att Petrus, alltså det är inte så, det är så stort. Så att Petrus väljer att beskriva arvet i negationer, alltså inte satser. Han jämför det med ett jordiskt arv. Och så talar han om vad det inte är istället. Det himmelska arvet är motsatsen till allt som världen i sin förgänglighet kan erbjuda. Och så står det så här för det första, att arvet aldrig kan förstöras. Om vi då går till vår tillvaro här nere på jorden, så är ju allt på jorden nedbrytbart. Här eroderar ju allt. Här äter mal och mask upp det. Om man nu får tillåtelse att citera Jesus från bergspredikan. Här kollapsar det. Här råder förruttnelse. Här går saker och ting om intet. Men där i himlen, där kan ingenting förstöras. Därför är det som Jesus säger, vi ska investera i himlen, vi ska investera i Guds rike. Samla inte skatter där mal och mask förstör det, utan samla era skatter i himlen där de inte förstörs och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Och det är ju Gud själv som vakar över arvet. Så det arv som vi föds till, det kan aldrig förstöras, men det kan heller aldrig smutsas ner eller bli befläckat. Vi brukar ju säga så att till och med solen har sina fläckar. Och det är ju bevisligen så att alla stora gudsmän och gudskvinnor har sina fläckar. Bara just av den anledningen att de är människor. Och jag tycker faktiskt att Bibeln är ganska generös med att påtala dessa fläckar hos våra bibliska gestalter. Och ju närmare Gud drar oss ljuset, desto mer uppenbaras fläckarna. Allt på jorden, och människan allra mest, är befläckat. Jordiska arvet har en tendens att befläckas av tvister och osämja. För våra motiv är befläckade. Men där, i det levande hoppets land, där är ingenting fläckat. Och där står de heliga inför honom som sitter på tronet och inför lammet i vita fläckfria kläder. Trots att vi har flyttat in i det ultimata helighetsljuset i himlen, så kan man inte se skymten av någonting som är fläckat. Så det arv som är sparat åt oss och bevarat åt oss i himlen, det kan inte förstöras, och det är utan fläck. Och för det tredje så kan det heller aldrig vissna. Vi gläder oss åt naturen, och inte minst på våren när allt spricker ut och allt får liv igen. Men likväl så är det ju så att på hösten så vissnar växterna. Blommorna dör, löven faller från träden. Och likadant är det med oss människor. Vi är också vissnande varelser. Allt vissnar. Men där, i hoppets land, där vissnar ingenting. Där är grönskan ständigt frisk. Tänk vad det står så fint i Uppenbarelsebokens sista kapitel om livets träd. Det står att det bär frukt 12 gånger om året. Varför då? Ja, men det finns ju ingen förruttnelse. Det finns ingen vissningsprocess i himlen. Trädets löv faller inte av, utan de ger läkedom åt folken, står det. Ja, vi är alltså födda på nytt till ett levande hopp. Och så är vi födda på nytt till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och för det tredje, vi är också födda på nytt till frälsning. Jag har redan varit inne på det, att vi har blivit levande gjorda, vi som var döda genom våra överträdelser och synder. Så att vi har blivit uppväckta genom Jesu Kristi uppståndelse. Men nu står det så här i vers 5. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Redo att uppenbaras i den sista tiden. Vi är alltså inte bara uppväckta, utan Gud har också iklätt sig ansvaret att bevara oss. Med Guds makt bevaras ni. Gud har inte bara påbörjat vår frälsning, utan han har också makt att uppehålla oss, att bevara oss och att fullborda vår frälsning. Han är ju både trons upphovsman samtidigt som han är trons fullkomnare. Han är dess begynnelse och dess slut. Han uppehåller oss och han bevarar oss. Därför kan vi ju ha en oerhört förtröstan. Så länge Guds kraft består så kan vi bli bevarade. Och medlet för att vi ska kunna komma stå kvar i Guds beskydd är ju tron. Eller tilliten till Guds kraft. Inte tilliten till den egna kraften. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade. Alltså grunden till att vi överhuvudtaget kan tro, det är ju att hans väldiga kraft är verksam. Ingen människa skulle ju kunna tro om inte Guds kraft vore verksam. Utan tron är ju en gåva från Gud som vi får att förvalta. En del de tänker sig bara, tänk om jag tappar tron. Och tänk om jag tappat, som om tron vore någonting som var svagt. Någonting som vore bräckligt, så att man skulle kunna tappa den lite när som helst. Nej, låt tron sjunka in i ditt liv och visa sin rätta natur. Tron är inte svag, tron är inte vacklande. Du vet att när det gäller att bli bevarad så ska vi inte sätta vår tro till vår egen förmåga, utan vi ska sätta vår tro till honom som har makt att bevara och som älskar oss så att han skyddar och bevarar sin egendom. Men det står alltså om frälsningen som ska uppenbaras i den sista tiden. Det är ju så här med frälsningen att vi kan se den utifrån lite olika perspektiv och lite olika dimensioner. Som vi då har varit inne på så har vi ju å ena sidan redan blivit frälsta. Vi har blivit levande jorda, vi har blivit födda på nytt. Samtidigt så pågår det ju en frälsningsprocess hela tiden. Det som vi då i vardagligt tal kallar för helgelse. En process där vi allt mer formas till hans sons avbild, till Kristus likhet. Men här står det också om en frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden. Och jag tänker lite grann på två olika sätt här. Jag tror faktiskt att man kan se det så. Det ena behöver inte utesluta det andra. Men jag tror ändå att det kan betyda två saker. För det första så är det en underbar bevarande omsorg om Guds folk. Kraften i frälsningen kommer att visa sig, tror jag, i den sista tidens prövning. Bibeln talar ju om att i den sista tiden att det ska både bli härligt men också besvärligt. Men med Guds makt blir ni genom tron bevarade. Vi kan tänka så, hur ska det gå för mig nu om det blir tuffare tider? Och tänk om jag inte klarar trycket då? Och så kan det vara så när vi hör hur människor i andra delar av världen har det och vad de blir utsatta för. Och så tänker vi, hur skulle det gå för mig om jag befann mig i en sån situation och under såna livsvillkor? Och det kan ju givetvis vara en farhåga för den som lever ett ljummet kristet liv eller ett halvhjärtat kristet liv. Men du vet, för dig som älskar Jesus med Guds makt så blir du bevarad. Jag tror att Guds makt kommer att visa sig påtaglig och att bevara dig i tuffare tider. Sätt inte din förtröstan och din tro till din förmåga att du själv ska ta dig i kragen, utan lita på Guds förmåga. Han ska bevara dig. Han ska ha omsorg om dig. Han ska ta hand om dig. Men det kan ju också betyda den frälsning som uppenbaras när Jesus Kristus träder fram. När han kommer tillbaka. När vi får se honom sådan han är. Och det kommer ju att överglänsa alla våra tidigare erfarenheter. Här kommer det en triumferande härlighet. Vi ska förvandlas och bli lika honom. Och det är nog framförallt den här frälsningen som Petrus talar om. Slutfrälsningen. Den sista fienden har lagt som en fotapall under Jesu fötter. Då ska vi förvandla det. Gå in som fullfrälsta människor i den eviga himmelska härligheten som Gud har berättat åt sitt folk. En frälsning som ska uppenbaras för oss i den sista tiden. Innan vi säger amen för den här gången så vill jag tillsammans med dig läsa några versar ifrån Efesierbrevet 1. Efesierbrevet 1 med början på vers 17. Och det är ju Paulus bön eller förbön. Han säger så här eller skriver så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.